Apostlagärningarna kapitel 10. 10:34. Så Petrus har alltså varit hos Cornelius. Och här kommer hans tal eller hans predikan. Han säger så här, vers 34. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått med de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Amen.
Då ska vi se. Är det bra nivå i ljudet? Ja, det är okej. Gott. Tack så mycket, Johnny. Som Johnny bad om här i sin bön så har vi en situation som ja, nu är inte jag så gammal, men i alla fall så vet inte jag att det har hänt under min livstid. Och förmodligen var det i och med ny teknologi och att man kan läsa information i princip i realtid vad som händer runt om i världen, så tror jag att det bidrar till en situation som är helt kaotisk inom mig. Jag hörde innan, det var kanske ett par veckor sedan, så hörde jag om en kvinna som hade adopterat en tjej från något asiatiskt land, jag vet inte vilket, men hon hade i alla fall ett typiskt asiatiskt utseende. Och den här tjejen i alla fall satt på spårvagnen, och i det att hon sitter där så kommer det fram någon och ungefär säger åt henne att du bör nog gå av spårvagnen, som att hon, bara för att hon då hade ett utseende som påminner om ett kinesiskt utseende, skulle på något sätt bära en smitta. Och det här påminner mig om den här situationen som vi kommer till i den här texten. För att Petrus skulle komma in och tala med Cornelius som inte var av judisk härkomst. Det var fram till kapitel 10 i Apostlagärningarna, så var det förmodligen helt otänkbart för Petrus. Det var nog så att han såg den här varje hedning som bärare av ett virus ungefär på liknande sätt, och att om de skulle komma i kontakt med det så skulle de smittas ner, och de skulle vad vet jag, men dö av det kanske. Det var ungefär den attityd som fanns. Så han var en jude och judarna föraktade hedningarna. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 10:28 att Petrus säger så här: ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Och det var inte så bara att hedningarna inte var en del av Israel, alltså Guds utvalda folk, utan dessutom så var ju Roma under den här tiden, de var ju ockupanter, de hade ju intagit Israel, och det är klart, det gjorde ju inte saken bättre, så att motsättningarna var ju väldigt, väldigt stora de här grupperna emellan. Men i kapitel 10, i början, så får vi lära känna den här personen då, Cornelius, som är en officer i den romerska armén, och det står att han var from och fruktade Gud, att han var generös och han bad alltid till Gud, står det. Och så en dag så kommer en ängel till honom i början på kapitel 10, och han säger åt honom att han ska skicka bud efter den här Petrus. Och den här Petrus, han befinner sig någon, en bit bort i en annan stad som heter Joppe. Och innan då de här budbärarna kommer fram så får Petrus den här synen där det kommer ner en linneduk, och det är alla möjliga olika slags fyrfota djur och kräldjur och fåglar. Och så en röst som säger: res dig Petrus, slakta och ät. Jag hade en kompis i Spanien där jag bodde i taget. Det var hans standardfras när vi skulle äta middag, så sa han alltid: slakta och ät. Så det kan ni prova på någon gång när ni ska bjuda på mat. Men förhoppningsvis så är det färdigt slaktat när ni bjuder på den. Men i alla fall, så det här var ju liksom, för Petrus, det här var ju helt världsomvälvande. Han skulle ju aldrig vilja ta i de här djuren. För det var ju så att i Gamla testamentet så hade Gud föreskrivit att vissa djur så skulle man inte äta. Och det var ganska tydligt hur de skulle göra. Men den här händelsen, den kom att förändra Petrus liv och hela den här kristna församlingen som upp fram till den här punkten i princip endast bestod då av judar. Och de här budbärarna kommer fram och Petrus går vidare med dem och kommer då så småningom till Cornelius. Och Cornelius, det står till och med att han först så vet han inte vad han ska göra. Han kastas ner och börjar tillbe Petrus, men Petrus säger till honom: men stå upp, jag är ju bara en människa som du. Men i alla fall så ber Cornelius honom att han ska då berätta allt som han har att säga. Och då kommer vi in i vår text här som vi har läst. Och då ser vi att Petrus, han har förstått någonting. Det står i vers 24: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Alltså, han har förstått att Gud är inte partisk. Gud ser inte till etnicitet, Gud ser inte till hudfärg, Gud ser inte till något yttre hos människor, utan som det står här i början: tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Och det här låter på något vis så självklart för oss, men för Petrus så var ju det var helt otänkbart bara liksom en kort tid innan detta. Och det låter nästan lite märkligt det han säger, att Gud tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Men det är inte någon form av gärningslära som Petrus predikar här, utan att det står att Gud tar emot, så talar det om att Gud välkomnar, accepterar. Det kan vara till exempel när det talar om offer, så kan det vara ett offer som Gud tar emot och det är välbehagligt inför Gud. Och när det talar om att den som fruktar honom och gör det som är rätt, så talar det just om att den som ödmjukar sig, den som ser, kan se sig själv i vilken relation man är till Gud, att Gud är Gud, han är allsmäktig, han är den som har all makt, det är han som bestämmer om jag lever eller dör, och jag förstår det, underordnar mig under honom. Och som ett resultat av det så förändras mitt sätt att leva. Och vi kommer att gå in på det mer här i detalj när Petrus börjar lägga ut texten lite grann för de här hedningarna. Men poängen är här att just att Gud tar emot en person, Gud välkomnar personer oavsett deras etnicitet, oavsett om de är judar eller hedningar. Och det är det som Petrus nu har börjat förstå, och att Gud har visat honom sin frälsningsplan, och nu har han då sänt Petrus för att han ska vara Guds instrument för att förkunna evangelium för hedningarna. Och titeln på den här predikan som ni har i era häften är Goda nyheter för alla folk. Och jag brukar försöka dela upp predikan i olika punkter, och jag fick kämpa med det här, för det på ett vis var det så självklart, men jag visste inte hur jag skulle få till det på ett bra sätt. Men i princip det Petrus tar upp och det han förkunnar och det jag kommer att tala om idag, det är att han talar rakt, rätt och slätt evangelium som talar om Jesu liv, Jesu död och uppståndelse och att Jesus kommer tillbaka. Så vi ska gå igenom den här texten, och det är de sakerna som vi kommer att titta på när vi ser vad Petrus förkunnar här. Så i vers 36 så läser vi att detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Så i vers 36 så läser vi då att Gud sände sitt ord till Israels folk. Och ordet förkunnade som vi läser, det är då ordet, det finns olika ord som översätts till förkunna från grekiska. Och just i det här fallet så är det evangelizo. Och det hör ni på namnet att det har ju med evangelium att göra. Så att det som förkunnades, alltså det evangelium som förkunnas, det är frid genom Jesus Kristus som vi läser. Men vem var det som förkunnade egentligen? Jo, det var ju Jesus som förkunnade evangeliet. Så Jesus, dels så var han förkunnare, han var budbäraren, han förkunnade evangelium. Men han var ju också själva budskapet. Så han var både budskapet och budbäraren. Så för det var ju Jesus som var sänd till Israels folk för att förkunna frid med Gud genom sig själv. Och aposteln Johannes, han uttrycker så här en känd vers i början på sitt evangelium. Och ordet blev kött, Johannes 1 och vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Så ordet, Guds ord, Gud, det Gud hade sänt till Israel, tog mänsklig form i Jesus Kristus. Och han i mänsklig form förkunnade Guds ord till sitt folk. Så han var alltså både budskapet och budbäraren. Så vad var då det här budskapet? Ja, det var ju budskapet om Jesus, om honom själv. Och det vi ser här är just att det budskapet var frid genom Jesus Kristus. Och det är kopplat direkt till det som vi ser i nästa mening. Han är allas herre. Och det är det här innehållet som Petrus kommer att utveckla i de här kommande verserna. Men vi ska stanna upp lite kort här och titta på vad det faktiskt är som Petrus säger. Dels att evangeliet är frid genom Jesus Kristus, och dels att han är allas herre. Så evangelium är alltså ett budskap om frid. Specifikt då frid med Gud. Människans grundproblem, det är att vi har syndat mot Gud. Vårt grundproblem är att vi har syndat mot Gud, gjort uppror med honom, och i och med det har vi blivit Guds fiender. Det finns flera texter som talar om det här, men bland annat till exempel i Kolosserbrevet 1:22, ni behöver inte slå upp det, men där står vi att vi är fientliga i vårat sinne mot Gud genom våra onda gärningar. Så när vi gör onda gör, när vi gör det som är brott mot Guds lag, så blir vi Guds fiender. Tänk dig att ett land där lag och rätt råder och alla medborgare i det landet underordnar sig landets styre och den lag som råder. Och är det så, då råder det ju fred i det här landet. Vi kanske inte håller med om alla lagar som finns i Sverige, men trots allt så har vi ändå underordnat oss på något sätt och det råder fred i Sverige. Men om en grupp människor trotsar det här landets lag och gör uppror mot lagen och mot landets styre, då blir de ju landets fiender. Och det är det som den här texten säger. När man trotsar Guds lag så blir man Guds fiender. Och skulle ett land på det här sättet kompromissa och för att liksom försöka skapa försoning med att kompromissa med lagen, och då utraderar man ju då hela grundvalen för landet. Om man tar bort dess grundkonstitution, dess grundlagar, så har man ju inte längre något land kvar förmodligen. Då måste man göra om allting på nytt och skapa någonting annat. Så på samma sätt så är det att när vi har brutit, när vi har gjort uppror mot Gud genom att förkasta hans vilja, hans lag, så har vi blivit hans fiender. Och Gud kan inte kompromissa med sin lag, kan inte kompromissa med sig själv. Så länge vi är i den här situationen så är vi alltså fiender med Gud. Och därför är evangelium, det är goda nyheter som vi ska se mer om frid med Gud. Hur kan vi få frid med Gud? Gå från att vara fiender till att bli Guds vänner. Och vidare så står det att Jesus är allas herre. De första lärjungarna, de var judar. Och de hade, när de kom till tro på Jesus, förstått att han var Gud som hade kommit i köttet. Och därmed var han den samma Gud som hade uppenbarat sig som just herre i det gamla testamentet. Han som hade skapat himmel och jord och som råder bland sitt folk. Men här förkunnar Petrus inte bara att han är judarnas herre, utan att han är allas herre. Alltså att han råder över varje människa, inte bara judar, utan över varje människa, levande som död, över hela jorden. Att alla människor är under honom och han råder över hela jorden, över alla människor. Okej. Så då kommer vi in på själva innehållet i predikan och i Petrus predikan. Och det börjar då i vers 38. Så läser vi om hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld, för Gud var med honom. Och så säger Peter, vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. Och i den här predikan så kommer vi kommer att dröja kvar förmodligen lite längre när det handlar om Jesu liv än hans död och uppståndelse. Dels så tror jag det är viktigt att betona det, men sen tror jag att texten själv fokuserar väldigt mycket på just Jesu liv och vad det innebär för oss. Det verkar som, kan vi läsa i vers 37, att Cornelius och många andra hade hört talas om att det hade hänt väldigt mycket i Israel under en viss tid. Petrus säger det, att det verkar som att vers 37, och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Så de hade någon form av förståelse att det hade vandrat omkring en man som det hade varit mycket uppståndelse kring, som hade gjort väldigt mycket saker. Men för att tala lite från början, titta på Jesu liv. Fram till dess Jesus var runt 30 år gammal så vet vi inte så mycket om honom. Det vi vet är att han föddes under väldigt speciella förhållanden. Att han var av kunglig härkomst och att när han var väldigt liten så var hans föräldrar tvungna att fly till Egypten för att det fanns en kung i Israel, kung Herodes, som ville döda honom. Så de var tvungna att fly till Egypten och stanna kvar där tills dess att den här kungen då hade dött så att de kunde flytta tillbaka. Så när faran var över så flyttade de till en stad som heter Nazaret, som ligger i ett område som heter Galileen. Ja, norra Israel kan man säga, ungefär i mitt. Och där bosatte de sig. Och sen vet vi inte så mycket vad som hände där. Vi har några historier sådär, men inte så mycket. Utan när vi kommer in, när vi på allvar börjar se vem Jesus är och förstå och ser allt det som han gjorde, så börjar det. Ni kan slå upp till Lukas evangelium kapitel 3. Så är det så att vid den här tiden så har det trätt fram en profet som då heter Johannes döparen. Och han har börjat förkunna att människor ska omvända sig, att de ska vända om till Gud, att de ska vänta på den som ska komma efter honom. Och i Lukas kapitel 3 så kan vi läsa om Jesu dop. Och i vers 21 i Lukas kapitel 3 så står det: när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så Johannes står där, han förkunnar omvändelse, att människor ska låta döpa sig. Och en dag så kommer Jesus och även han då blir döpt. Och när han döps så ber han och himlen öppnas, står det, och den heliga ande kommer över honom på ett väldigt påtagligt sätt. Och så kommer den här rösten: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och vi ser kanske inte riktigt vad innebär allt det här. Och sen kommer vi vidare om vi bläddrar vidare i Lukas evangelium och kommer till kapitel 4 och vers 18. Så Jesus, han har varit en tid i öknen, han har frestats av djävulen. Och sen kommer han in och han kommer till synagogan och så ställer han sig upp och så läser han en text ifrån profeten Jesaja, där det står, vers 18: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När vi säger Jesus Kristus, Kristus betyder just den smorde. Som vi läser, för Herrens ande är över mig, för han har smort mig. Och det motsvarande ord har vi i hebreiskan, som vi då säger på svenska, Messias. Och det här med att smörja, det låter kanske som ett konstigt begrepp. Vi smörjer ju cyklar och bilar och maskiner av olika slag för att de inte ska gå sönder och att de inte ska låta och så vidare. Men det här har ingenting med det här att göra. Utan i Gamla testamentet så kan vi se hur personer som blev utsedda till viktiga uppdrag, de blev det genom att man bokstavligen hällde olja över dem för att symbolisera då hur Guds ande skulle komma över dem och utrusta dem för den här tjänsten, för den uppgiften som de hade fått. Och vi ser då att Jesus citerar den här profeten, och sen säger han i vers 21 i Lukas kapitel 4. Då började han tala till dem, står det. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så någonting händer här som är signifikant. I Gamla testamentet så hade ju människor blivit smorda till tjänst. Och det betydde förvisso att Guds ande kom över dem. Men det fanns alltid i Gamla testamentet någonting som pekade framåt på en viss person, en viss, den smorde, han som skulle komma, han som skulle vara utrustad med den helige ande för att befria sitt folk. Och här ser vi då när Jesus säger att det här, idag är det här skriftstället uppfyllt, så säger han att jag är den som skulle komma, jag är den smorde, den som skulle få den helige ande på ett sätt som inte ni har sett tidigare, och vara den som befriar mitt folk. Och så Jesus är alltså den som alla de här profeterna har pekat fram emot och talat om. Och det är det som vi ser här i vår text i Apostlagärningarna, att det står att Jesus blev smord av Gud med den helige ande och kraft. Så vad gjorde då Jesus? Hur manifesterade sig detta? Jo, i Apostlagärningarna så står det att Jesus gjorde gott och han botade alla som var i djävulens våld. I och med att den första människan syndade mot Gud och förleddes av djävulen, så hamnade de i djävulens våld. Det betyder inte att Gud på något sätt skulle sluta inte vara allsmäktig eller suverän över människan. Men det innebär trots allt att djävulen fick ett inflytande. Han kunde utöva våld på människor på olika sätt. Till exempel så talar Johannes i sitt evangelium i kapitel 10 om att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Så djävulen kan och kunde uträtta att utöva våld på människor på olika sätt. Men Jesus hade kommit för att befria sitt folk från djävulens grepp. Och det här ordet bota, det används i Nya testamentet på jättemånga ställen. Och för det mesta så handlar det om att bota fysiskt ifrån sjukdomar. Men det kan också handla om att bota andligt sett. Så båda betydelserna finns där. Och precis som idag, oerhört aktuellt, så var det på Nya testamentet. Det fanns många sjuka, många som led av sjukdomar på olika sätt. Och Jesus budskap, det var ett budskap i både ord och handling. Han både förkunnade och han visade, han förkunnade Guds rike och visade dess kraft. Vi kan se ett exempel på det här i Lukas 13. Så om vi bläddrar dit ska vi titta på ett exempel. Lukas 13, så är Jesus i en synagoga och han undervisar. Lukas 13 och vers 10. Så står det så här. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Och där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han händerna på henne. Och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Han sa till folket: det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom: era hycklare, lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban och på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Och de orden skämdes alla hans motståndare med allt folket. Men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Så den här kvinnan då, som Jesus talar om, Abrahams dotter, hon hade hållits bunden av Satan i 18 år. Men Jesus, han kom och han botade henne. Och jag vill vara noga med att säga det, att jag säger inte här att alla åkommor som vi kan ha som människor nödvändigtvis är orsakade av Satans direkta verk. Men samtidigt så får vi inte hamna i någon form av kristen naturalism, alltså att allting som händer, alla sjukdomar, allting som pågår, det har naturliga förklaringar och det finns liksom ingen övernaturlig orsak. För Jesus, han kom och han botade dem som var i djävulens våld. Och djävulen är aktiv även idag. Vi ska tala mer om det. Men det andra jag vill säga här, det är att Jesus, när det handlar om Jesu liv, så är det så att Jesus, han levde det liv som du och jag borde ha levt. Man kan ju fundera på den här dynamiken, för Jesus var Guds son. Jesus var alltså Gud själv som blev människa. Så varför då behövde han den helige ande? Om han var Gud, varför behövde han den helige ande? Kunde han inte bara i egenskap att vara Guds sonen göra allt det som han gjorde? Och här är det så viktigt att vi förstår att Jesus levde det liv som du och jag borde ha levt. Och för att kunna representera oss, för att kunna vara vår representant, så var han tvungen att bli människa. Han var tvungen att bli helt och hållet människa. 100% människa. Och som människa så var han tvungen att vara beroende av Gud. Och därför så var det så viktigt att han blev smord av den helige ande. Han var tvungen att få den helige andes kraft för att kunna i sin egenskap av människa leva det liv som du och jag borde ha levt. Så jag säger inte att Jesus inte var Gud. Han var 100% Gud. Men han var 100% människa. Och i sin egenskap av människa så gjorde han sig beroende av den helige andes kraft för att leva det liv som du och jag skulle ha levt. Och vi kan se det här i kapitel 4 som vi var inne på i Lukas evangelium. Där det står att i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Det är verkligen betonat att han var genom anden, så gjorde han allt det som han gjorde. Och i vår text i Apostlagärningarna så läser vi att han gjorde allt detta för att Gud var med honom. Och jag behöver inte slå upp det, men även i Filipperbrevet, vi har talat om det tidigare, så talar de om att han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så Jesus ödmjukade sig, han tog en tjänares gestalt, han levde under samma förutsättningar som vi gör, men utan synd. Han levde utan synd, genom andens kraft Och därför kan han vara vår perfekta representant inför Fadern. Så vad ska vi säga om det här, om Jesu liv? Han levde det liv som du och jag inte har kunnat leva. Han var fri från synd. Han gjorde alltid det som behagade Fadern. Men att han alltid gjorde det som behagade Fadern innebar inte att han liksom bodde i en villa i en förort till någon svensk stad och hade satt upp ett staket och liksom höll sig för sig själv och höll lagen i någon mening. Utan han sökte sig till människor, han tog sig an människor, han förkunnade Guds budskap, han också botade dem, han betjänade dem på många olika sätt. Och om du är kristen så har du också fått den helige ande. Du har blivit smord av den helige ande. Och det har du blivit för att, inte för att vi ska liksom dra oss undan, för att vi ska söka oss till människor och betjäna människor, att vara Guds verktyg här på den här jorden. Det finns fortfarande människor som är i djävulens våld på olika sätt. Och du och jag kan få bli Guds verktyg för att bota och för att hela, för att leda människor ut ur djävulens våld. Och det här handlar inte om att vi ska leva på det här sättet för att bli accepterad av Gud, för det kan bara Jesu fullkomliga liv göra. Det är för att Gud vill förhärliga sig själv. Han vill utföra sin plan genom dig och mig. Och kanske nu i de här tiderna när vi har en värld som mer eller mindre är i panik och länder stängs och människor talar om detta, så har vi som kristna en möjlighet att vara annorlunda. Att se att Gud vill göra någonting. Gud vill sträcka sig ut till människor och vi kan få bli hans verktyg till att nå ut, till att föra Guds välsignelse, föra gott och föra människor ut ur djävulens våld och till deras skapare och herre. Yes, så det andra vi kommer in på som Petrus tar upp i texten i Apostlagärningarna. Han nämner det väldigt kort, men vi ska försöka titta in på det lite grann i detalj. Så i Apostlagärningarna, ska jag hitta det här i Bibeln, Apostlagärningarna 10, om vi bläddrar tillbaka dit. Så säger då Petrus att i vers 39, först att vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. Och så står det, de hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått ifrån de döda. Att hänga upp någon på trä eller på ett kors, för judarna var det här samma sak. Det var den värsta av avrättningsmetoder. Den drog ut på lidandet, så det var liksom ett sätt att försöka förödmjuka den här brottslingen ännu mer i den här långa, långa, sega, utdragna processen där man till slut kvävs av sin egen kroppsvikt. Det var förbjudet faktiskt på den här tiden att korsfästa romerska medborgare, utom i väldigt grova fall av förräderi. Och för judarna så hade det här ytterligare en dimension i dess betydelse, där man ser att den som hängs upp på ett trä, som vi talar om i Moselag, är under Guds förbannelse. Och för romarna då, så var det här var det värsta straff som man kunde tänka sig. Men det som händer på korset, det är ett utbyte. Jesus tar de skyldigas plats och de skyldiga får hans. I det här exemplet som vi talade om i inledningen om hur människan är i fiendskap med Gud, så talar de om att Gud är alltigenom rättfärdig och han kan inte kompromissa med sin lag. Det skulle göra honom orättfärdig. Men brott mot lagen, precis som svensk lag, det får konsekvenser. Annars har den här lagen ingen mening, då har den ingen syfte. Och konsekvensen för brott mot Guds lag är döden. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Men när Jesus dör på korset så tar han vår plats så att skulden sonas och den här fiendskapen som fanns, den finns inte längre. För lagen har utfört sitt verk, den är inte förkastad, utan den råder fortfarande och den har fått straffet har blivit betalt. Och därför kan vi bli försonade med Gud och inte längre vara i den här relationen av fiendskap. Men om budskapet hade slutat med Jesu död så hade vi inte haft något evangelium. Petrus säger, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Och det här behöver sägas om och om igen, att Jesu uppståndelse, det är hela skillnaden i den kristna tron. Jesu uppståndelse är hela skillnaden i den kristna tron. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 15:7, men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Så om inte uppståndelsen fanns, då skulle kristen tro vara helt meningslös och vi skulle fortfarande vara i samma problem i vår relation till Gud, i den här fiendskapen. Men Paulus fortsätter och säger, men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstligen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter när han kommer, det som tillhör honom. Sen kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Jag vet inte om du har tänkt på det, men du just nu och hela ditt liv så har du levt under dödsstraff. Det är ett ganska schysst fängelse vi har. Man kan njuta och vi upplever att vi har en viss frihet. Men fortfarande så är du och jag under dödsstraff. Alla kommer att dö. Statistiken är överväldigande när det gäller detta. 10 av 10 dör. Och det är oundvikligt. Och det har inte förändrats genom Jesu död. Men i och med Jesu död så är vi inte, om vi tror på honom, så är vi inte längre Guds fiender. Så att när vi dör kommer vi inte att dömas till evig straff. Vi kommer inte att leva i evig död. Och det är som Bibeln talar om. När jag säger evig död, det är inte liksom att man upphör att existera, utan att leva i evigt fiendskap med Gud. Utan vi kommer att uppstå och vi kommer att göras levande i Kristus i en kropp. En ny kropp som inte är korrumperad av synd. Och det är vårt hopp som kristna, att en dag ska vi få uppstå till en ny kropp. Vi ska få en ny kropp, en ny där synden, all dess konsekvenser är borta. Vi ska få leva i nära, intim relation med vår skapare. Fiendskapen kommer att vara borta. Och i fortsättningen på den här vers 41 så ser vi att Petrus, han var ögonvittne då till att Jesus hade uppstått från de döda. Och han blir väldigt detaljintressant att han säger att för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Texten är inte tydlig med varför, men Gud lät inte Jesus visa sig för hela folket, utan han visade sig för de här vittnena som han i förväg hade utvalt. Och man kan konstatera för att de såg inte honom bara liksom som avstånd, ungefär som att han vore ett spöke, utan de kunde ta på honom, kunde sitta ner, äta tillsammans med och se att han var verkligen på riktigt. Och därför blev de vittnen som verkligen hade varit nära Jesus. De kunde säga, ja men jag var där, jag rörde vid honom. När de sedan predikade sitt budskap. Så Jesus, det var inte bara så att han levde det liv som du och jag borde ha levt, utan han dog också den död som du och jag borde ha dött. Så när han dör på korset så tillräknas all hans rättfärdighet, allt det som han har gjort, det tillräknas dig. Och all din synd, all ditt uppror mot Gud tillräknas honom, och han dör på grund av detta. Så när han uppstår från de döda, när Jesus uppstår från de döda, så är fiendskapen med Gud borta. Vi får frid med Gud genom Jesus Kristus. Nu kommer vi in på den sista delen, Jesu återkomst. I vers 42 säger Petrus: och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så Jesus visade sig för alla lärjungarna, men han inte bara visade sig, utan han gav dem ett väldigt specifikt uppdrag. Han befallde dem att predika för folket. Han sa att inte bara till judarna, utan att de skulle gå även till jordens yttersta gräns. Och de skulle predika och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Och det här är kanske inte den vanligaste evangeliepresentationen som vi hör. Att, ja, Gud har utvalt Jesus till att döma levande och döda. Det kanske är mer vana med att tala om Jesu kärlek och att han har dött på korset. Och naturligtvis så innehåller ju budskapet detta. Men det är verkligen goda nyheter att Jesus kommer för att döma levande och döda. Den här världen är sjuk. Det är inte bara nu när det liksom coronavirus över hela jorden. Utan vilken dag som helst kan vi läsa eller se på nyheterna om mord, bedrägeri, övergrepp. Det här är det liksom vardagsmat. Det är det, den luft som vi andas på något sätt. Men om vi ska vara ärliga så behöver vi inte gå längre än till oss själva för att se hur sjuka vi är. Hur vi lever, hur vi behandlar andra, hur vi misslyckas och faller gång på gång. Men en dag så ska Jesus komma och han ska ta bort all ondska. Allting som är orättfärdigt. Men det här sätter ju naturligtvis oss i ett väldigt problematiskt läge. För om vi skulle dömas utifrån vad vi har gjort, så skulle vi också gå under. Men vi har ju talat om det hopp som vi har är det hopp som Gud har vittnat om genom århundraden. Och nu i det här så hade han sänt ut sina vittnen för att tala om det. Och det är det sista Petrus säger här i det här talet. Att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så här ser vi tydligt att Petrus inte förkunnar frälsning genom laggärningen, genom att försöka vara tillräckligt duktig och på så sätt behaga Gud. Utan syndernas förlåtelse, att gå från att vara Guds fiende att bli Guds vän, kommer genom tron på honom. Genom tron på Jesus Kristus. Inte genom att försöka lita till sin egen förmåga att leva upp till Guds krav, utan att lita på Jesus och på hans förmåga, vad han, det liv som han har levt och den död som han har dött. Så genom hans namn, det vill säga allting som han är, allting som hela sin essens, genom honom så får vi syndernas förlåtelse. Så även om vi lever i dag i en väldigt orolig värld, länder stänger ner sina gränser och det är kaos, så har vi ett hopp som andra inte har. Vi har en uppstånden, en levande frälsare som ska komma tillbaka. Och han ska ställa allting till rätta. Allting kommer att bli nytt och gott. Så även om vi så skulle dö, så är det inte slutet, utan vi ska få vara tillsammans med honom i all evighet. Vi har, vänner, vi har ett hopp som ingen annan har, genom Jesu liv, död och uppståndelse. Och så här långt kommer Petrus i sin predikan. Men det som händer är att Guds ande kommer över åhörarna och alla troende judar häpnar. Liksom, wow! Gud har frälst de här icke-judarna. Han har kommit över dem. Och det visade sig att de här goda nyheterna, de var inte bara för judarna, utan var för alla folk. Var och en som hör Guds evangelium, hur Jesus levde det liv som vi inte kunnat leva, hur han dog, han uppstod för att vi ska kunna leva med honom. Var och en som hör det här budskapet och gensvarar i tro, han blir välkomnad av Gud oavsett etnicitet. Och det här gäller ju oss. Jag vet inte, jag känner inte alla här, men jag gissar att de flesta av er är inte av judisk härkomst. Utan det här budskapet som Petrus predikar, det är goda nyheter för alla folk. Det är goda nyheter för oss. Och det är det som gör att när vi går ut härifrån, så behöver vi inte gå med böjda nackar och fundera på om världen ska kollapsa imorgon. Utan Gud är densamme igår, idag, i all evighet. Och han, en dag kommer han igen och han kommer att skapa en ny värld och utrota all ondska. Men vi behöver också ta detta. Vi behöver ta detta till alla människor som idag fruktar för sina liv. Budskapet om vad Jesus har gjort, som kan lösa dem från djävulens våld som de befinner sig i. Amen. Låt oss be. Ja, Herre, vi tackar dig för det hopp som vi har i dig. Det är verkligen en tid som bara för ett par månader sedan så sa de flesta av oss att nu är det frid på någon mening. Och så händer en sån här grej och hela världen lamslås. Och jag tackar dig, Herre, för att trots, oavsett vad som händer, så har vi vårt hopp i dig, vad du har gjort för oss, Herre. Tack för att du inte lämnar oss eller överger oss på något sätt, utan i allt detta så är du suverän och du har makt att bevara oss och beskydda oss i dig. Jag ber för var och en av oss som har samlats här idag, som har tagit sig ut och kommit hit. Jag ber att detta budskapet skulle vara levande i oss, att du skulle öppna våra ögon, Herre. Vi skulle få se dig, se din härlighet, se vad du har gjort, Herre. Och se hur det förändrar våra liv, Herre. Hur det förändrar allting. Utifrån det vi vaknar upp på morgonen till vi går och lägger oss, så kan vi leva annorlunda på grund av vad du har gjort för oss, Herre. Jag ber dig, Herre, uppenbara dig själv för oss. I Jesu namn.